Söndag avslutar vi den här serien med Bergspredikan. Men då är det ju scoutgudstjänst. Men de kommer ta den sista av de här texterna. Så det här är sista chansen för mig att få ge mig hän i den här fantastiska serien som vi har valt att kalla med utsikt kommer insikt. Eller med högre utsikt kommer större eller djupare insikt. Och idag har vi kommit fram till en text som är oerhört spännande och jätteintressant. Och jag har gett en rubriken andlig klarsyn. Jag kan bläddra till den så får ni se. Jag tror att det var första alfakursen här på Nimbus som... En av deltagarna, eller jag vet inte, jag har ingen aning hur det här begav sig. Men de upplevde ju att den här pastorn läser väldigt tydligt ur sin bok. Han håller den väldigt nära och han behöver nog viss assistans. Jag har ju haft både glasögon och kontaktlinser och bytt hornhinnor ett par tre gånger genom åren. Så jag tänkte, jag får väl stå ut med det här, det kommer väl funka, si och så. Men på den här alfakursen för kanske 6 år sedan någonting, så var det liksom finalkvällen och det var stor middag och mycket folk och jättegod stämning. Och så fick jag paket. Och då fick jag ett par läsglasögon. Det här är fortfarande läsglasögon jag kör med, det är det som funkar. Men den kvällen upptäckte jag, hjälp vad dåligt jag har sett. Det var något helt fantastiskt vad värdelöst jag har sett. Det var som att allting bara öppnades och det blev helt nytt. Och jag kände, oj, är det så det står? Nej, jag har kunnat läsa någorlunda. Men helt enkelt bara en enorm vinst och en upptäckt av att det där blev ju helt annorlunda. Så när vi ger oss in på texten idag så är den inte på något sätt till för att skrämma dig. Det är jätteviktigt. För att kommer vi med förutbestämda glasögon till en bibeltext eller till Jesus, så går det att läsa in allt möjligt. För jag har med mig min uppväxt, mitt bagage, mina förutfattade meningar. Så när jag kommer till en text som är skarp eller vass, eller i viss mån utmanande eller provocerande, då tar jag på mig en viss sorts inställning. Då tar jag på mig vissa glasögon. Jag skulle nog till och med säga att flera av oss tar på sig ett par solglasögon när vi läser en sån här text. För den här bländar oss. Den här texten säger oss lite för mycket. Den är lite för skarp, den är lite för vass, den är lite för provocerande och lite utmanande. Om vi inte levde på 80-talet och hade vet vad Tippex kan göra. Att man liksom bara kladdar över och så står det inte där längre. Utan att vi vill faktiskt läsa, vad är det här ute efter? Vad är målet? Vad är meningen? Tror vi att Jesu undervisning någon gång till någon människa i hela världshistorien haft för avsikt att skapa fruktan, rädsla, en känsla av ångest och oro? Är det den Jesus som vi i totalen av bibelläsningen kommer fram till? Gör vi det så har vi hamnat fel. Helt fel. Så därför måste vi närma oss såna här texter som idag med en känsla. Vad är den underliggande anledningen? Vad är det för problem i tiden som Jesus adresserade då som fortfarande 2000 år senare är löjligt aktuellt fortfarande? Och vad är det i det här som vi på något sätt kan putsa glasögonen med då? Så att vi får tillbaka den där att oj, det var länge sedan jag putsade dem. Ja, men du, vilken tur, nu ser jag lite klarare. För det är Jesu mål med all undervisning i Bergspredikan. Han är inte ute att fördöma någon, inte ens fariserna. Och han är ganska vass mot dem. Men hans mål är inte att fördöma dem heller. Utan hans mål med att vara vass är att visa kärlek. Har du sett filmen Bad Santa? Så är det tomtens lillebrorsa som bestämmer sig för att nu måste jag köra lite tough love med dig, Santa. För att du måste växa upp och ta ditt ansvar. Åka till Nordpolen, hämta paketen. Nej, jag vill inte. Jo, det här är din uppgift och ditt ansvar. Och jag ska hjälpa dig till det. Så då är det tough love. Men nu är det ju inte så att vi är fariser. I alla fall inte i meningen att vi önskar att vara det. Jag är väl medveten att när jag kommer till en sån här text så upptäcker jag att jag är det ibland. Vissa sidor hos mig har lite så här, jag gillar den där bestämda, si och så, inte så, skärpning, ordning och reda och pengarna på fredag. Men när jag kommer till den här texten så är Jesu utmaning till dig och till mig är att som en optiker justera de här små testglasögonen så att vi liksom, nej men där får jag in skärpan. Här hittar jag en andlig klarsyn som verkligen har för avsikt att hjälpa mig. Så jag hoppas du har med dig det nu in i texten när vi läser den. För det är Matteus 7, vers 15 till 23 står det där. Rubriken är falska profeter. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Ja, vi har fattat poängen nu. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. Och på deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, herre, herre, har inte vi profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som där, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Så utan att göra texten för tung så skulle jag säga, det är bättre att känna än att tjäna. Det är långt mycket bättre att känna än att tjäna. Det är det första grunden som Jesus slår fast och det tydligaste. Men jag vill backa bandet lite grann. Hur många har varit på solsemester och blivit påprackade någonting av en sån här gatuförsäljare eller en sån här beachförsäljare? Vi kan bläddra så får ni se några exempel på saker du kan bli liksom pådyvlad. Den här fina flip-flop-sandalen, den är nästan ifrån Nike. Den heter Hike. Eller den här fina jumpadojan som också nästan är från Nike, men den heter Mike. Eller om du vill ha ett Nintendo Polystation, det är en variant till PlayStation. Eller om du vill köpa en kaffe på Starbucks, ja då finns det något som heter Sunbucks. Och den bästa är den högra hörnet här, där vi går in på det vi tror är Dolce Gabbana, men det står Dolce Banana. Jag tyckte den var jättebra. När det är så här tydligt så kan vi lära oss att skilja fakta och fejk. Men det är inte alltid det. Vad är det då för parametrar vi ska leta reda på eller som vi behöver återerövra? Några saker som predikan innehåller idag. Den första frågan till er är, vart är du på väg? Vill du dit? Och vem leder dig dit? Därför att det vatten du hämtar ur bäcken, lär dig att känna igen källan. Och jag visste inte riktigt, är det där bra svenska? Men jag bjuder på det. Därför att det vattnet jag dricker ur den här bäcken får mig att förstå, är källan klar? Är den ren? Vad för ursprung har det här vattnet? Det är på något sätt det som är Jesu huvudfråga. Därför frågan är, vart är jag på väg? Vill jag dit? Och vem leder mig dit? Jag tror att Svennes inledning idag var aningen profetisk. Därför att verkligheten är att vi går på gudstjänst, vi läser Guds ord. Och våra ungdomar går på andra gudstjänster och läser Guds ord. Och så kommer de hem och så är de gasade, passionerade och nästan lite så här för frejdiga. Och så tänker vi, tagga ner lite. Eller sa de det? Ja, de lovade dyrt och heligt helande eller allt möjligt. Och så tänker vi, ja. Och så tänker vi lite mer balans. Men då har jag under veckan och när jag har brottats med texten upptäckt ungefär samma sak som Svenne. Att trots att vi tänker att det här med falska profeter har med kyrka och gudstjänstmiljö att göra, så lyfter Jesus på locket och säger, det här har med hela livet att göra. Är det morgontidningen som är min profet? Är det de svenska politikerna? Eller de amerikanska? Eller de ryska? Som är mina profeter eller de falska profeterna? Då får texten en helt annan och löjligt mycket större innebörd. För de av er som gillar att anteckna och ta kort, vi slänger bara upp en bild jättesnabbt. Här är massor av bibelord. För de av er som vill fördjupa er i det här med andlig urskiljning, ta kort på skärmen. Börja inte slå upp de här nu, utan ta bara kort på dem och notera att någon har gjort sitt arbete. Och jag kan säga att det är inte jag. Det är Lars Gunther. Tack snälla Lars för all den här hjälpen då. Men om vi bläddrar igen så kan ni få se på den här bilden med andlig klarsyn. Det handlar alltså om urskiljning. Att kunna skilja de här Dolce Banana ifrån den äkta Dolce Gabbana. Det låter ju så snarlikt och det låter ju så fruktansvärt bra när det är så nära inpå. Det hade ju varit bättre om kopian var så uppenbart off the chart så att det gick att urskilja väldigt tydligt då. Men det går inte alltid att göra det. Därför att problemet är Jesus säger att vargen klär ut sig. Titt får. Otroligt smart. Istället för att vargen kommer utifrån så finns det tydligen en varg som har läst den här historien om den trojanska hästen. Där det inte bara är utifrån problemen kommer utan mitt i gemenskapen, mitt i kyrkan finns det osanningar som ibland bara tas självklart eller upphöjs till sanningar och som inte alltid ifrågasätts eller läses utifrån texten som totalen utan man lösrycker en text här och där och så säger man det här är det och så gör vi si eller så gör vi så. Och Sverige har gått igenom många historier, framförallt på 80-talet så var ju framgångsteologins stora era där vi på något sätt, ja, tar man den och den så kan man skapa det här, men tar man den och det så kan man skapa det motsatta. Så istället för att på något sätt upptäcka att framgångsteologin var en fara så blev det som att kyrkan på något sätt, hur ska jag säga? Jag tror egentligen inte att Sverige behövde någon framgångsteologi på 80-talet. Utan jag tror att fortfarande behöver Sverige och svensk kristenhet en motgångsteologi. Alltså att vi, när livet är räkmacka, då tänker vi inte så mycket på teologi faktiskt. Då åker vi bara med. Då bara gläds vi. Men när livet är tough och rough, då behöver vi en teologi som håller och som bär. Och det är där vi kommer till det här med andlig klarsyn idag då. För vad är det som leder mig dit och vill jag dit och vem leder mig dit? Är det jag? Är det någon annan? Är det ödet? Är det slumpen? Eller är det andliga ledare, andliga fäder, andliga mödrar? Hur böjer man mödrar? Jag höll på att säga mödror, det kändes inget bra alls. Vem leder mig framåt? Och vi ska gå in på det här lite djupare strax här då. Andlig klarsyn är inte enbart en iakttagelseförmåga utan en andlig gåva. Andlig klarsyn är inte bara till hjälp utan också till vägledning och på något sätt korrigering och skärpning av äggen i våra liv. Där den andliga och en troende människa till slut kan upptäcka att det här är någonting som jag vill avvisa. Det här vill inte jag kliva in i. Det här vill inte jag ta del i. Det här ursprunget, källan till det här är faktiskt i en mening ont eller ibland demoniskt. Så där behöver jag hitta en god balans på mitt intag. Vilka intag har jag? För i samma mening som jag kan tycka att det här låter ju lite obalanserat, det du hörde på den gudstjänsten eller det den pastorn lovade om dyrt och heligt helande eller så vidare. Men jag är ganska oreflekterad vad jag tittar på min tv eller på min telefon. Så det här med andlig klarsyn kanske inte bara handlar om gudstjänsten utan långt mycket mer. Jag tror att andlig klarsyn är att se hela tillvaron i ljuset av Kristi kors. Platsen där tid, platsen där människans nöd och Guds kärlek möts. Så när vi har haft Nikodemusakademin och när vi hade Filipposakademin så hade vi ofta ett litet kors framme på katedern och så satte jag mina glasögon på det där lilla korset. Därför att i ljuset av Jesus måste jag tolka allt. I ljuset av Jesus måste jag tolka profeterna. För annars blir profeterna bara såna stora, farliga, läbbiga domsgubbar som skäller och skyller på folk. I ljuset av Jesus måste jag läsa Uppenbarelseboken. För annars blir det en läbbig bok som föder rädsla. Som skapar fruktan istället för frihet. Och det var inte målet med vad Johannes skrev. Så de första kristna som läste Uppenbarelseboken kände äntligen en kampskrift, en bok till tröst. Så gång efter annan handlade det jättemycket om jag behöver läsa på saker och ting i ljuset av Jesu person. Inte bara när jag kommer till Bibeln, utan när jag kommer till den här. Så måste jag läsa det i ljuset av Jesus. Och jag frågade i veckan på Facebook, är det någon som har något att säga? Är det någon som har någon länk eller något sånt där? Och ganska snart var det en pastor i Umeå som hörde av sig. Och han sa, den blinde Bartolomaios i Markus 10:46. Han såg vem Jesus var. Fastän han var blind så såg han allt det som de seende inte såg. Och helt plötsligt så bara wow. Där satt jag med en predikan på Facebook som helt plötsligt bara kom till liv. Och just det, trots att han var blind så såg han. Och där föddes på något sätt andlig klarsyn. Ni ska få höra ett långt citat här då. Några tankar ur boken Hopp och tro i helig text av prästen Sven Hillert. En människa kan bara leva i sin egen tid, bara känna sin egen kropp och bara tro med sina egna tankar och känslor. Kristen tro är både sig lik och olik när man jämför olika tider. Liksom världen är sig både lik och olik mellan då och nu. Ibland mest olik kan man tycka. Idag handlar andlig klarsyn oftast om att genomskåda de krafter som influerar vår värld och påverkar människors liv i vår tid. Det gäller att se vad som styr våra val och prioriteringar. Att förstå vilka ideologier och åskådningar som värnar livet och mänskligheten på längre sikt. Och vilka som bara gynnar några få och på kortare sikt. Andlig klarsyn är att avslöja kommersialismen som ideologi. Materialismen som trosystem. Och självcentreringen som livsideal. Andlig klarsyn är livsnödvändig i en tid när skapelsens integritet ständigt kränks. När en rättvis fred mellan jordens fattiga och rika folk är långt borta, när klyftorna är stora inom varje land och när segregationen är tydlig och när så mycket av livet på jorden är hotat. Hur får vi urskällning, hur får vi urskiljning på samma sätt som Jesus själv fick det? Genom att anden smörjer våra ögon och öron och sinnen. Öppnar upp vår förståelse av Guds ord och genom vår erfarenhet av Guds nåd till oss i den här boken. Så får Guds ande genom vår ärlighet och ibland vår enkelhet. För vi har ju inte koll på allt det här. Så vem ska vi tro på, sjunger Thomas Di Leva. Då måste vi fråga oss. Vad säger texten? Vem är Jesus? Vad säger anden oss i vår tid nu då? Därför att sunda skeptiker, det är bra att ha. Jesus gör distinktionen av falskheten hos de falska profeterna. Han säger att den går att mäta utifrån en klar och tydlig objektiv sanning. Jag hörde faktiskt, det här tyckte jag var roligt. Det var en jättefin fest där servitörerna gick och serverade sån här hors d'oeuvres. Heter det det? Hors d'oeuvres. Ja, ni fattar. Små snittar kan man säga också. Snittar som var otroligt stiliga. Men de var gjorda på hundmat. Ja, ni hör ju. Man bara får känslan av att vilken finurlig grej, men vad äckligt. Därför att saker och ting kan serveras otroligt stiligt. Men ändå på något sätt visar sig vara lite hundmat. Vill Jesus skrämma oss då? Är det det som är målet med galenskaperna i världen? Eller är det så att han vill rädda oss från den här trojanska hästen? Den här vargen som sliter, sårar och splittrar. Jag tror att ett av huvudmålen med uppenbarelseboken är att säga vargen, ja, han splittrar, men lammet. Han helar. Alltså när lejonet av Juda ska in på plattformen i uppenbarelseboken så är det någon konferensier som bara, mina damer och herrar, ger en stor applåd för lejonet av Juda. Och så kommer Jesus in på scenen och ser han ett lamm. Inte alls vad folk förväntar sig. Så jag tror inte att någon behöver vara rädd eller leva i fruktan. För det är aldrig Jesu mål. Hans mål är befrielse. Vi kan bläddra igen. Vem låter du ge dig råd? Och är de råden goda? Jesus ger dig kristna köpråd. Och i Jesaja 5:31, eller Jeremia 5:31 står det. Profeterna profeterar lögner, prästerna styr efter deras råd och så vill mitt folk ha det. Antingen kan vi ju tänka att Jesaja, han var en surmulen kille. Eller så är det så att han levde innan Jesus. Därför att här verkar det ju helt galet. Vi kan bläddra igen så ska ni få se en bild. Nu är inte bilden målet, utan mitt mål är att fråga, är det någon som kommer ihåg den här författaren eller den här tecknaren? Paul Gustave Dor heter han. Familjebibeln, den stora, gigantiska. Är det någon som hade en sån hemma hos mamma och pappa eller mormor och morfar? Flera stycken. Den här konstnären heter Paul Gustave Dor, levde på 1800-talet, är en av världens mest kända illustratörer. Och hans återberättande av Bibeln i bilder från 1865 är en av illustrationskonstens stora klassiker. Ni behöver inte fokusera på bilden, men lyssna nu ska ni få höra. Den här kända konstnären, Paul, förlorade sitt pass på sin resa genom hela Europa. När han kom fram till en tull någonstans så förklarade han sin situation för en av vakterna. Doré hoppades att han skulle bli igenkänd och få passera genom att bara uppge sitt namn till tjänstemannen. Vakten sa emellertid att det är många som försöker passera gränsen genom att hävda att de var de personerna som de inte var. Doré insisterade på att ja, men jag är ju mannen som jag påstår mig vara. Okej, säger tjänstemannen. Vi ger dig ett blacknöstest. Om du klarar det tillåter vi dig att gå igenom tullen. Doré fick en penna, ett pappersark och så informationen från tjänstemannen. Rita av de där bönderna där borta. Doré gjorde det så snabbt och så skickligt att vakten på bara några sekunder var övertygad om att Doré verkligen var vem han hävdade sig vara. Därför att hans arbete bekräftade hans ord. Så när tulltjänstemannen står och tittar på den teckning som uppmålas så kunde kanske tulltjänstemannen gå hem och kolla i sin egen bibel och säga det är ju samma kille. Nu hör ju ni att det här är ju jättedubbelbottnat, men det är fantastiska dubbelbottnar i den här texten nu. Därför att Paul Doré är inte Jesus. Det är viktigt att säga det. Men bilden blir övertydlig där hans verk vittnar om hans person. Och där Jesus säger, inte alla som säger Herre, Herre kommer komma in. Utan det är de som känner, inte de som tjänar. Och helt plötsligt står den där tulltjänstemannen och säger, ja, om inte känner så har jag i alla fall träffat Paul Doré. Därför att jag känner igen hans hantverk, hans konstverk, hans snidningar, hans sätt att måla. Så om vi bläddrar igen ska ni få ett jättebra bibelord ifrån Predikaren 9 och 13-18. Vishet är ditt vassaste vapen. Nu ska vi snart gå ner för landning här. Men vishet är ditt vassaste vapen, det är rubriken. Och Predikaren 9, 13-18. Jag såg också hur du kan gå med den största visheten under solen. Det var en liten stad med få invånare. Mot den tågades en stor konung. Han omringade den och byggde väldiga belägringsverk. Nu fanns det i stan en man, fattig men vis. Och han kunde ha räddat staden med sin vishet. Men ingen kom att tänka på den fattige. Då sa jag, vishet är bättre än styrka. Men den fattiges vishet föraktas och ingen lyssnar på hans ord. De visas stilla tal är starkare än skränet från dårarnas hövding. Vishet är bättre än vapen. Det viktigaste här nu tycker jag är de visas stilla tal är starkare än skränet från dårarnas hövding. Det är nästan centrum av det jag ville säga med den här versen. Tillbaka till andlig urskiljning då. Om vi ska sammanfatta det här lite grann. Så andlig urskiljning är ett av Jesu mål eller huvudmål med hela bergspredikan. Han pratar om sken i förhållande till verklighet. Han pratar om vitkalkade utsidor där insidan är full av tomma ben. Han pratar om sann andlighet i förhållande till falsk andlighet. Den dolda andligheten som inte blir så synlig hela tiden. Där man inte ställer sig i gathörnen och ber högt så att alla ska höra. Utan i det fördolda med Gud i min kammare. Där lär jag mig andlig urskiljning. Så att i det osynliga vässar jag mina vapen mot det synliga då. Och Jesus han förkunnar, vad är egentligen centrum i förhållande till, vad är perifert? Vad ligger i mitten och vad ligger ute på kanten? Helt enkelt, vad är viktigt kontra oviktigt? Utan att göra för stor sak av det så gissar jag att några av er har läst Dagen i somras. En upprepad diskussion som var helt fantastisk och å ena sidan briljant men också lite smärtsam. Där Peter Halldorf uttalar, jag tror han hade två rubriker, svenska migrationsdebatten närmar sig avgrunden och rubriken. Och oansvarig livsstil är en synd. Och de här likades på nätet, spreds i mängder. De här, vad är det man gör? Man delar. Man klickar och likar och delar och säger, det här är en sann profet, sa man. Parallellt med det så hade Världen idag en lite mindre artikel som inte fick lika stor genomslagsverkan men ändå blev väldigt tydlig därför att Birger Skoglund hade profeterat på Smålandskonferensen. Men hans profetia var så väldigt, väldigt övertydlig i vissa frågor. Så parallellt med att man hyllade Peter som en sann profet så hade troende syskon mage att säga att Birger är nog en falsk. Och jag inte bara förvånades utan chockades över att samma människor kan ha så enorma storord så att man säger det här är 100% sant och det här är åt skogen, hej då med honom. Utan att egentligen ha varit på Smålandskonferensen eller träffat Birger Skoglund så var de här internettrollen övertydliga i sin bedömning. Hur urskiljer vi lögn kontra sanning då? Jag skulle nog vilja säga det här är en av anledningarna till att undervisningen och predikan har en sån vansinnigt central i kyrkans gudstjänster i hela kyrkohistorien. Vi ska alltså lyssna, läsa, lära oss om läran. Men också kolla på livet. Karaktären, kvaliteten, helheten, totalen. Och sen ska vi också säga att det finns en anledning till att både Jesus och hans apostlar korsfästes. Därför att sanningen sved redan då. Botemedlet då? Förkunnelsen behöver vara biblisk med fokus på vad Bibeln säger. Den behöver vara teologisk så vi förstår vad Bibeln betyder. Den behöver ibland också vara minnesvärd så att den helt enkelt är praktiskt tillämpbar i människors liv och i människors kultur. Och förkunnelsen måste alltid leda till Jesus, vilket innebär omvändelse, nya beslut och så småningom också andlig mognad. Alltså inte bara att någon här uppe har någon form av andlig klarsyn utan att vi allihopa utrustas med större klokskap och blir lite visare för varje gång. Det är Guds mål. För verkligheten, nu hotar jag er här, verkligheten är att ni skulle kunna sitta här och lyssna på någon hur länge som helst. Inte för att vi är dumma, utan inte bara för att vi är artiga, utan helt enkelt för att det finns ett övertag. Jag står upp och ni sitter ner, och vi har skapat en miljö där det här på något sätt byggs. Och då måste vi värna om sundheten i det. Reflektionen och eftertanken i det. För det är bara 15 år sedan som vi hade Knutby. Nu skrämde jag upp oss lite där. Nu ska vi gå ner för landning. Det har jag redan sagt för 7 minuter sedan. Hur skyddar vi oss? Eller hur växer vi? 3 snabba saker, och jag har redan sagt det här gång efter annan. Men känn till skrifterna själv, men inte ensam. Du och jag behöver alla känna till bibeltexten själva. Men vi ska inte känna till den ensamma. Vi behöver relation för att bibeltexten ska gnuggas. För att bibeltexten ska ha någon stöt och blöt och någon tillväxtprocess i våra liv. Så vi behöver fler, vi behöver andra, vi behöver varandra. Och det leder oss till punkt nummer 2. Lev i genuin gemenskap. Inte bara i gemenskap, utan i genuin gemenskap. Så att det inte bara är boken vi läser, utan att vi också kan läsa varandras liv. Hur är det? Hur mår du? Hur har du det? För i ärlighetens namn kan vi ibland sitta av de här offentliga samlingarna, men hur genuint? Det är ju när vardagen gäller och smäller. Då blir det intressant. När det här på något sätt ska levas ut. Hur förhåller vi oss till det här i praktiken gentemot varandra? Och den sista, och det här är det jag har på något sätt, den spiken jag har slagit på nu i 30 minuter. Lär känna Jesus. Bli kvar i Jesus. Lär känna den sanna profeten. För Jesus är inte ute efter att skrämma någon. Han är ute efter att leda oss alla närmare honom själv. Uppfylla oss med sin ande och sitt ord och levandegöra oss så att vi tydligare kan urskilja och klargöra. Så när vi i gudstjänsten och i förbönen idag går fram till förbön, så skulle jag vilja säga att det är ett tillfälle att putsa dina andliga glasögon. Det är ett tillfälle att se att ska jag gå till optiken och få de här justerade kanske? Är det så att jag behöver någon finslipning eller någon sån här detalj? Vad heter sådana där progressiva glas? Ja, nej, jag har ingen aning. Jag tror att Gud verkligen vill verka i allas våra liv. Så att vi växer i andlig mognad och insikt och klarsyn. Nu ber vi.